Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hejsan svejsan, grönsakslandet är tillbaka. Idag ska vi prata om ett av mina favoritämnen. Jag vet att jag alltid tjatar om kompost. Men jag kommer fortsätta enträget att göra det. Vad tycker du om kompost?
Inte lika mycket som du, men fortfarande ganska bra tycker jag absolut om kompost.
Jag tog ganska nyligen en ny bild av min kompost på landet. Jag ska lägga upp den på Facebook. Mm.
Du är inte en sån som fyller ditt flöde med så här barn, utan det är kompost. Mer komposten.
Ja. Kompost och jord och skräp och skit. Det är min favorit. Mitt barn håller jag för mig själv. jag vet att man pratar om kompost som det mest självklara i världen, men det är faktiskt inte det för alla. För att det är inte helt lätt. Kompost har blivit något nästan sådär högtidlig förklarat. Det är nästan som att när man ska prata om kompost, då blir det plötsligt väldigt, väldigt märkvärdigt. Det är som att man blir bjuden på bal på slottet och håller på och tänker på vad man ska ha på sig istället för liksom vad det egentligen är man ska göra. Jag tycker vi måste ta ner komposten på dess rätta nivå, nämligen till marken.
Ja.
Att det, jag tycker det blir lite högt flygande.
Ja, folk,
när det faktiskt egentligen handlar om en väldigt enkel ekvation. I alla fall när det gäller trädgårdskompost. Ja. Det är grönt plus gult är lika med brunt. Så att om man blandar grönt, alltså trädgårdsavfall, växtrester, allt som är grönt, med sånt som är gult, nämligen torkade växtdelar som ja, det är halm och hö och torkat skrufs.
Lite blad som man kräver ihop lite på hösten lön. Och sådär.
Ja, sådär. Torra grejer helt enkelt. Vi kallar dem för gult. Mm. Om man lägger dem tillsammans i en stor hög i fina skikt. Du lasagneodlar ju. Mm. Om man gör samma sak med en kompost. Man varvar. Mm. Grönt och gult. Då blir det till slut brun, fin kompostjord.
Som ju är bland det bästa man kan ha.
Som är det bästa man kan ha i sin odling. Därför att det är gratis. Mm. Det är miljövänligt. Det ger en viss näring. Eller ganska mycket näring. Och det ger också jordförbättringsmedel så att det blir höjer mullhalten i jorden. Så hur gör man då?
Ja, precis. Berätta. Om du pratar med mig som att jag är ett barn.
Mm, du är ett barn, Elin. Då är det så här. Då har du. Nu ska jag berätta för dig som om du är ett barn. Jag gör det.
Vart börjar jag?
Du börjar med att ha en plats i din trädgård. Där du står ut med att det är lite skräpigt. Mm. Det får gärna vara en smula skuggigt, men inte jättemörkt. Mm. Där väljer du en.
Av någon speciell anledning eller bara för att man inte ska se den så tydligt?
För att det ska vara lite skuggigt så du inte torkar upp för mycket. Aha. Men det ska inte heller. Jag har min under ett träd. Mm. Och där är det så här lite. Så här silar ner lite ljus. Mm. Det ger ett väldigt bra ljus. Mm. Är det för skuggigt så kan det bli för. Det kan bli så dunkelt så att det liksom. Det blir bara kallt och mörkt.
Mm.
Så att men gärna en undanskymd plats om du inte vill ha skräpigt. Precis, du behöver kanske inte ha din kompost framför ytterdörren. Så man lägger den oftast en liten bit ifrån sitt hus. Där har du en markyta. Helt enkelt. Du ska inte ha en massa underlag. Nu pratar vi om trädgårdskompost.
Mm. Inte kökskompost.
Nej, den ska vi prata om sen.
Just det.
Trädgårdskomposten lägger du direkt på marken. På jorden. Du kan rama in den till exempel med en pallkrage eller med, som jag har gjort, ett litet staket av slanor. Och där har jag byggt upp tre som fack.
Mm.
Så att jag har lite rulljans på min kompost.
Tre fack bredvid varann?
Ja, liksom. Precis. Jag har gjort som en liten del, som är tre små spiltor. Ska ställa in sin lilla ponny, men jag ställer in min kompost.
Mm.
På denna jordplätt så varvar jag grönt växtmaterial, gult växtmaterial om vartannat. Ungefär 10 cm höga skikt, eller djupa skikt. Hela tiden så matar jag min kompost. Och ibland så blir det lite för torrt.
Mm.
Då kan man be alla sina gäster som kommer på fest gå ut och pinka på den. Eller så kan man pinka på den själv om man har en liten hink. Eller så vattnar man lite på den.
Mm.
Om det blir för blött och börjar lukta ammoniak, ja, då får man föda den med lite mer torrt material. Och så hittar man en balans. Och så någonstans när det är ungefär, alltså, då börjar det arbeta av sig själv i den här komposten. Då börjar det myllra och det blir varmt.
Mm.
Om man kör ner en stör i komposten så kan man få upp den. Så kan man känna att stören blir alldeles varm.
Oh,
personligen så sticker jag ner en grep och så stoppar jag ner handen.
Mm.
Och då är det helt fantastiskt, för då är det varmt där i. Och då håller mikroorganismerna på och bearbetar det här materialet och bryta ner det till mull.
Jag förstår. Gör du någonting med komposten, förutom att sticka in händerna i den, gör du någonting med den medan den ligger där?
Ibland vänder jag på den.
Mm.
Helt enkelt, jag liksom gräver om den lite grann för att få, om den har stillnat och kallnat, så vänder jag upp och ner på den och gräver om. Då sätter det fart igen.
Ännu ett användningsområde för grepen. Vända kompost är ju omöjligt att göra med spade.
Absolut.
En rejäl grep. Så skonar man maskarna och kommer djupt ner i det här halvt nedbrutna materialet. Men vad händer om det inte, om den inte följer, om min kompost inte gör så här som du säger att den ska göra? Om det inte börjar bubbla och myllra? Du får låta så himla enkelt, Bella.
Till att börja med vill jag säga en sak. Livet är inte enkelt. Och man får ibland ta ett litet extra tag då.
Mm.
Och det får man göra även med sin kompost.
Jag förstår.
Så att då får man gräva om, man fyller på, just det där, händer ingenting, så på med färskt växtmaterial, för det är liksom det som ger lite stuns, kan man säga. För vi ska också reda ut begreppen mellan det här gröna och det gula. Det gula växtmaterialet, färska växtrester, är väldigt kväverikt.
Och kväve är?
Kväve är
nyttigt. Och näringsrikt.
Precis. Och det gula materialet, det är väldigt kolrikt.
Mm.
Så att, och det, när det bryts ner, då äter det kväve. För
en
att,
balans där.
Ja, så för att det kolrika materialet, alltså det är inte kol, utan det är kolrikt, kolhaltigt material. Så när det ska brytas ner så behöver det kväve, så att det äter upp kvävet.
Mm.
Det är därför en väldigt kolrikt gödsel, till exempel stallgödsel. Mm. Om det är ett stallgödsel som är väldigt fullt med halm som är kolrikt, inte lika näringsrikt som ett rent ren hästskit.
Just det.
För att det kolrika materialet har ätit kväven.
Ätit det götta ifrån bajset.
Så att det handlar jättemycket om att hitta en balans. Ibland, om jag inte jobbar med min kompost, då dör den. Då är det liksom bara en torr hög som ligger där och så blir man deppad.
Där känner jag att min kompost ofta är.
Men öser man på lite då, på med växtrester, gräv om den, pinka på den, mata den med ömsom, inte vin och vatten, utan ömsom grönt och ömsom gult. Då blir det brunt till slut. Det tar ett år för en.
Det är bra att veta.
Ett av mina fack. Så att när ett fack eller ett av mina fack, ett av allas fack, ett av en kompost tar ungefär ett år.
Mm.
Det kan gå lite fortare.
Och det är därför du har flera?
Ja, för då, när den ena är full eller halvfull, då börjar jag på nästa. Mm. Så gräver jag om och då vet jag att till våren så har jag fin kompost att lägga ut. Och sen så kör jag på, då har jag hela tiden växla mellan. Just nu har jag två fack på gång. Så förhoppningsvis har jag till våren fin kompost i två av dem. Jag lägger upp en bild. Då kommer ni också se en tunna som står bakom. Det ska jag berätta mer om sen.
Okej, men jag måste bara återkomma till det gröna. Vad är det då specifikt? Alltså, är det någonting som är extra bra? Är det någonting som jag absolut inte ska lägga i komposten?
Mm. Väldigt bra är alltså gröna växtrester, färskt växtmaterial, sånt som när du skördar så har du blast.
Potatisblast har man ju haft mycket nu under hösten.
Gamla tomatplantsrester. Allting som är grönt, helt enkelt. Och när man skördar rabarberbladet och allt från första rabarberbladet till sista skrufset som ligger, som står kvar i rabatten som en rycker upp. Ogräs. Mycket näringsrikt, men där ska man vara varsam, för att ett riktigt no-no är att lägga de här rotogräsen på komposten.
Just
för
det.
De gräver sig ner var liksom de liksom får fäste, och då har man bara ett härke av rotväxter, rotogräs. Så det kan man faktiskt först lägga på tork i solen så att rötterna torkar. Nu har vi ju lite regnigt i Sverige, så att de kanske inte torkar ur riktigt så bra som man vill, så att, men de får man lägga undan.
Jag har testat det här tricket som jag tror att jag läste i en av Lena Israelssons böcker för länge sedan. Som är att lägga i en svart sopsäck i solen. För att liksom öka på den här liksom instrålningsfunktionen som solen har.
Det blir som en brännugn nästan.
Exakt. Mm. Och lägga sina rötter i stora svarta sopsäckar. Eller jag har också testat trasiga latrintunnor. Svarta. Också superglad att jag testade just med ogräs innan jag faktiskt testade dem i torrdasset och insåg att de var trasiga.
Ja.
Så, men och ställa dem i solen och så koka det. Så koka de här rötterna. Det blir
det var ju väldigt bra.
Det blir liksom som att man har mikrat sallad eller någonting. Ja. Det blir liksom som en äcklig sörja av dem bara. Tips.
Mycket bra. Och då ska vi säga att detta är alltså en trädgårdskompost.
Just det.
Det är vad det låter. Och i denna kompost ska ingenting som har passerat en kastrull hamna.
Det är enkelt att komma ihåg.
Det är väldigt enkelt.
Innan kastrullen.
Det får inte vara matrester, för då har man liksom ordnat ett jättekalas för möss och råttor.
Usch.
Och andra härliga skadedjur. De vill man inte ha där.
Nej. Hur gör du med gräs och så? Med gräsklipp? Kastar du när du har klippt alla gräsmattan? För det har jag uppfattat, det här med gräsklippet, det känns som att det råder lite delade meningar om det.
Mm, det gör det, tror jag. Jag har ibland lagt det på komposten. Och det, jag tycker det funkar om man inte lägger jättestora sjok. För att då blir det är så dels väldigt, väldigt kväverikt, och så blir det så kompakt så det liksom ruttnar.
Mm.
Det blir för äckligt.
Okay.
Men jag har inte det problemet. För jag lägger mitt gräsklipp på odlingarna direkt. Och där har vi en annan form av kompostering som vi ska prata om. Mm. Och det är direktkompostering.
Intressant, jag älskar nya ord.
Vilket är detsamma som att kompostera på det sättet som jag just har beskrivit. Men istället för att lägga det i den här komposthögen så lägger man det direkt på sina odlingar, på jorden. Vilket innebär att man odlar sin jord istället för sina växter, kan man säga.
Mm.
Och genom att då lägga återigen växtrester, gräsklipp är ju otroligt näringsrikt.
Mm.
Egentligen så är det enda man behöver som gödning. Gräsklipp och lite kiss. Och kompost. Kiss, kompost och lite gräsklipp kommer man hur långt som helst med. Nej, men man kan vara lite försiktig. Man kanske inte ska ösa på en meter gräsklipp.
Just det.
Min man som till exempel la gräsklipp på små plantor som just hade tittat upp. Mm. Han la ju liksom 10 cm gräsklipp och trodde att de skulle överleva. De dog, de tvärdog. De kvävdes.
Så hur mycket skulle du säga lagom? Vad är din känsla?
Jag skulle säga att man lägger 10 cm som mest.
Mm.
Man lägger inte direkt på plantan, utan man lägger det på jorden runt omkring. Inte mot rothalsen, till exempel på purjo eller vitlök eller vad det nu är, eller grönkålen. Så att man låter det vara i alla fall en centimeter runt plantan fritt. Och så gör man det 3 gånger per säsong som mest.
Mm.
Men däremot allt annat skrufs kan man lägga på löpande. Just så att okej, var lite försiktig med gräsklipp. Jag tycker inte gräsklippet egentligen är något problem.
Det kan ju också vara olika med ettåriga grönsaker och perenna buskar och träd.
Så kan det vara.
Och det här kväverika brukar man ju vill jag vara lite försiktig med sent på året.
Mm.
Det är som att ge ett barn socker precis innan läggdags.
Exakt, för att de måste ha lite möjlighet att
varva ner,
bli färdig för att gå och lägga sig och sova hela vintern.
Exakt. Så nu har vi placeringen, vi har blandningen, vi har antalet fack, tiden som det tar och vad man gör med komposten om den inte vill, om den inte gör det den ska.
Mm, precis. Och hur använder man den sen då? Jo, man lägger ut den på sina odlingar på våren. Då blir det fantastiskt fint innan man sätter ner sina plantor eller sår.
Härligt.
Och sen kan man lägga på allt eftersom också under säsongen. Men då föredrar jag att direkt kompostera under säsong.
Det här ordet som du säger nu till mig, som återigen glittrar lite i mitt bakhuvud. Direkt kompostering. Mm. Berätta mer om detta.
Ja, det är inte krångligare än vad det låter. Det är att man lägger på allt. Istället för att det ska ta omvägen om en hög, den så kallade trädgårdskomposten, så lägger man det direkt på jorden. På sina odlingar under tiden. Det ser lite fult ut, växtrester. Mm. Alltså, det ser ju skruffsigt ut, men det är en odling. Det är inte någon jävla prydnadsträdgård. Jag vet att det finns folk som tycker att det är förskräckligt med den där direktkomposteringen. Och om man bor i en villaträdgård, har en villa,
just det,
så finns det grannar som tycker att det ser för bedrövligt ut.
Jag förstår.
Då får man skapa någon slags hög häck runt sin trädgård.
Kan det vara så här att man i sin i sitt köksland, om man har ett separat köksland, kanske använder sig av direktkompostering, och om man har en prydnadsträdgård eller en väldigt nära granne med andra estetiska värderingar än en själv, komposterar först separat och lägger på.
Det kan man väl tänka sig att man kan göra på flera sätt.
Då har vi en trevlig kompromiss där.
Ja, precis. För att man vill ju själv att det ska vara vackert. Jag tycker ju att det är vackert med det här härliga, lite ruffa odlandet. Men jag förstår att människor blir förfärade. Jag vet en man i Enskede som grävde upp hela sin villaträdgård för att bara odla grönsaker. Och det var helt fantastiskt. Han direkt komposterade och det var halm och skruffs och grejs på de här. Och grannarna var helt förfärade för att han hade förstört den vackra, prydliga gräsmattan.
Oh, nej!
Det är ju två sidor av samma gräsmatta, kan man säga.
Det är kanske också då att vi har påbörjat en ny estetisk tradition.
Så kan det vara. Jag tyckte ju att hans odlingar var helt fantastiska.
Ja.
Eller tycker. Jag tycker att det är helt ljuvligt.
Här har du har en spännande bok med dig här
en
också.
En fantastisk bok.
Är det här någon form av direktkomposteringsguru? Eller vad håller den
Nej,
här personen
det här är ett annat ord som heter kretsloppskompostering.
Ja,
det är en man som
igen.
Heter Bengt Flärd. Han odlar direkt i matavfallet. Mm. Det låter helt galet. Han bygger alltså upp odlingsbäddar av lekablock. Där han lägger i allt han kan få tag på i form av köksavfall.
Mm.
Alltså nu har vi tagit ett steg bort från
trädgårdskomposten. Nu är allting nytt.
Nu börjar vi med någon slags lekablock. Här är det lite känsligt. Här skulle man kunna tänka sig att man kanske odlar i en sluten behållare som en jättestor. Om man kommer över en kommunal sån här sandlådebehållare eller sopkärl. Stort, brett, inte de här djupa utan breda.
Mm.
Så skulle man kunna odla där i. Alltså man öser i matavfall. Slagsvis, om man vill odla lite större skala, kanske man går till gör ett avtal med ett dagis så att man får gå och hämta deras matavfall. Ja. Öser ner det i en sluten behållare. Det här kan vara kinkigt i stan eftersom det kan dra råttor. På detta matavfall så lägger man jord och så odlar man i jorden och så underifrån så bara bubblar det av värme. Man får ju igång en värmealstring som man kan odla tidigt och sent.
Det här var ju faktiskt
och så det är det så sjukt näringsrikt.
Ah. Det här känner jag var lite, alltså en gnutta det som jag gjorde av misstag eller lite bara av desperation i min lasagneodling. Där jag liksom inte hade någon tillräckligt mycket jord för att fylla en hel odlingsbädd. Mm. Så jag kastade i massa halvt, liksom inte riktigt färdig kompost.
Mm.
Och la på jord precis på toppen.
Trädgårdskompost.
Det var trädgårdskompost.
Ja, precis. Det tror jag också att man får vara lite försiktig. Ska vi ta det här med kökskompost också? Vad det är för någonting?
Låt oss ta det
med kökskompost. Är vi färdiga med kretsloppskomposteringen?
Ja, det tycker jag.
Det är liksom odla i matavfall.
Odla i matavfall.
Med jord på toppen.
Fantastiskt.
Ja, helt, helt magiskt. Alltså det är en sån här miljövinst. Så avfallet behöver inte åka omkring.
Och hämta på dagis. Det här, alltså hämta där det finns matavfall. Och det finns ju två olika sorters matavfall. Alltså man kan ju ta, det finns ju äppelskrutt och potatisskal. Och liksom saker som inte egentligen skiljer sig ifrån det som växer i naturen.
Ja,
sen finns det ju brunsås och liksom stekt fiskskinn och sånt. Som ju skiljer sig väldigt mycket ifrån det som växer i naturen. Mm. Så det finns ju liksom en distinktion där. Ett mindre komplicerat matavfall.
Precis. Man kan kanske börja med det. Och man kanske också kan börja med det som inte har varit i kastrullen.
Exakt.
En kökskompost. Den består ju av allt. Alla matrester från köket. Där är det liksom fisk och kött och ben och slamser och kokt och stekt och
saltat
och sött och blandat och blast och det ena med det andra och potatisskal. Det kan man ju inte lägga ut på en trädgårdskompost för då har man råttorna där. Då måste man ha en sluten behållare. Det finns kompostbehållare att köpa. En del bygger själva. Jag har sett kompostbehållare som är byggda av just lekablock som håller så pass tätt så inte skadedjuren kommer in. Men i städer så måste man ha en sluten kompostbehållare. I städer måste man också anmäla det till kommunen att man har en sån. Jag vet inte faktiskt inte hur det är på landsbygden. Jag är inte säker på att man måste det. Men det får man väl kolla helt enkelt med kommunen.
Det som är vinsten är ju att man, om man bor i ett hus i detta område, detta tätbebyggda område, så kan man ansöka om mindre sophämtning.
Ja.
För köksavfallet utgör så enormt stor del av vårt avfall. Så att om man separerar bort det så har man plötsligen alltså 40% eller 60% mindre sopor. Och då går kommunen med på att inte komma och hämta sopor hos en lika ofta. Och så kostar det mindre.
Superbra. Mindre kostnader. Man behöver inte åka och köpa gödsel
Nej.
Någonstans och kompost. Precis. Utan det har man själv i sin egen. Dessutom så ja, det är bara win-win.
Men just komposteringen är lite kinkigare och där krävs det att man läser på rätt bra.
Ja, för att grejen är att det är ju lätt, blir ju lätt någon slags sumpgasliknande doft i de där komposterna. Och då beror det på att man inte har tillräckligt mycket torrt material. Så man får liksom mata på i den här kökskomposten med torra trädgårdsrester, med det gula. Så att, för det blir så kväverikt det där materialet. Det. På sommaren så är det ju ett problem med kökskomposten. Det är att man inte har så mycket gult material, så mycket torrt material att blanda upp med. Så det är väl kanske under sommaren det också blir väldigt slabbigt där inne. Det finns ju strö som man kan köpa om man vill. Eller så har man lite halm eller hö, lite på lager, en liten hög.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jamma.
Du sa en intressant sak nu. Du sa sumpgas.
Ja.
Det stämmer. Gas är någonting som produceras naturligt ifrån komposter. Och har du tänkt på att när du komposterar och det faktiskt blir så där som du säger att det blir, att det myllar och myllrar och förbränns. Mm. Har du tänkt på att du förlorar ganska mycket mängd? Alltså den sjunker ihop. Har du tänkt på det? Det kan, jag tror att det är, alltså de som är lite mer matematiskt lagda säger att det är en, i en riktigt liksom explosiv komposteringsprocess kan du förlora upp till 70% av materialet. Från att du lägger i en, liksom, ditt, vad det nu än är, ett grönt material, tills att det är brunt, så har 70% av det gröna försvunnit.
And where did it go?
Vart tog det vägen? Gas är en sån sak som det blir till. Ah. Det här drar man ju nytta av i biogasanläggningar.
Berätta.
Jag träffade nyligen en fantastisk 74-årig kvinna som heter Rosena Svedelius. Som kör en Tesla och är biogasforskare. Hon har jobbat på SLU. Alltså hon är fantastisk. Och hon är besatt av biogas. Och hon tycker att vi ska inte kompostera alls. För hon tycker att vi ska göra biogas av allt.
För att?
När du gör biogas så är processen densamma. Men den här förlusten i material kan du blir till biogas och kan då förvandlas till el och drivmedel. Men nu kan vi ju inte göra det, för det finns inte biogasanläggningar överallt i hela Sverige.
Men kan man inte ha en egen liten biogasanläggning i sin trädgård då, så att man kan få sin egen el, producera egen el, producera egen drivmedel och samtidigt ha kompost?
Rosena jobbar på det, men det är tydligen lite komplicerat att bygga en biogasanläggning hemma. Men jag träffade henne nyligen. Hon hade så pass mycket energi så att så här, vi ger henne 2-3 år. Hon kommer att lösa det här utan problem.
Det är helt fantastiskt. För det är det man finns ju biogasanläggningar.
Mm.
Där man alltså... Men hur funkar det då? Då kommer allt avfall från...
Precis, till
platser.
Exempel bönderna. Har ju, alltså, jordbruket har ju en massa avfall.
Ja. Växtmaterial, rester,
stål, precis. Ja. Skogsbruket, samma sak. Du kanske har ett bryggeri som har jättemycket liksom använt... Liksom,
humle.
Precis, någonting vad nu bryggerier använder sig av. Restauranger. Alla de kör sitt avfall till biogasanläggningen. Där rötas det, typ som en kompost.
Mm.
Fast den är helt, hela processen är kontrollerad. Det gasar till sig, man använder gasen. Och sen på andra sidan så kommer det ut en produkt som är...
Biomassa.
Precis. Som ju är fortfarande helt användbar som kompost också.
Men vadå, och då har man alltså använt gasen till drivmedel och uppvärmning. Biomassan blir kvar. Kan man sprida ut någonstans i sina odlingar.
Så att om vi kunde få till... ett sånt i varje litet by och varje litet samhälle.
Ska vi prata om Bokashi?
Gud vad chockad alla skulle bli om jag sa så här: nej, vi pratar om Bokashi.
Jag vet att jag alltid pratar om Bokashi för att jag är helt Bokashi-frälst. Jag har lite nya uppgifter.
Kan vi bara lite snabbt, om det skulle vara så att någon i hela världen inte har hört dig berätta vad Bokashi är. Mm. Kan du lite snabbt säga
Okej, jag tar en korta versionen. Mm. Bokashi är en hink som man har under sin diskbänk. I den lägger man allt matavfall. På det matavfallet strör man på ett pulver som består av effektiva mikroorganismer. Sen sätter man på locket igen. Man öppnar locket bara en gång om dagen för att det måste vara tättslutande för att processen ska fungera. I denna hink så fermenteras matavfallet. Man kan lägga i allt. Fiskrester, kycklingben, matrester, kokt, stekt, allt. Sådär. När hinken är full så ställer man hinken i rumstemperatur i 14 dagar. Sen kan man gräva ner detta innehåll i jorden direkt. Och inom 2 veckor till så har det förvandlats till jord. I hinken så kan man ha en tappkran i botten. För eftersom materialet som hamnar i hinken läcker lite vätska. Denna vätska kan man tappa ur och använda som otroligt näringsrik gödning till krukväxter och allt vad det är för någonting. Nu räcker du upp handen.
Jag fick ju en burk sån vätska av dig.
Vi kallar det för snuskvatten.
Snuskvatten. Mm. Först och främst så luktar det så starkt att jag var tvungen att slänga den här glasburken efteråt. Mm. För att den går inte att få ren. Mm.
Och så blir den oljig och äcklig. Ja. Ja.
Två. Så slog jag en liten skvätt i mitt duschavlopp. Mm. Som 2 veckor senare bara skölja rent.
Mm. För bakterierna i detta vatten äter
smuts.
Smuts. Så det är bokashi.
Och nu hade du lite nya uppgifter om det här.
Jo, men då pratar man ganska mycket om hur egentligen det ligger till med det här när man gräver ner i jorden. Och jag har grävt ner i jorden på landet.
Mm.
Jag har en hund som heter Doris. Och hon har ibland kommit och luktat apa om nosen, för då har hon varit där och grävt. Hundar gillar att gräva bland den här bokashin. Så det är inte så jäkla skönt. Grejen är att då lägger man helt enkelt på för att undvika detta.
Jag älskar också att Doris har haft en vild natt på stan och så kommer hem och luktar skunk ur munnen.
Ja, ja, det är precis så det är. Precis så det känns. Och så kommer hon upp lite som en full partner som kommer hem och varit på krogen. Och så kommer hem och ska kyssa henne. Jätteäckligt. Hon kommer upp skuttande så här, helt glad och stinker.
Snuskvatten.
Man kan lägga ett kompostgaller eller någonting ovanpå så att inte djur kommer och gräver. Så att man helt enkelt lägger någonting på eller en skiva av någonting.
Och ett kompostgaller är alltså?
Ja, ett galler som man kan sätta ihop 4 stycken delar så blir det en trädgårdskompost. Man kan också lägga en höns, alltså någonting som håller de här djuren borta så de inte kan gå dit och gräva. Sen så undrar man också över hur är det med råttor.
Mm.
Det är inte helt klarlagt faktiskt. En del säger nej, det kommer inga råttor. Andra säger man kanske ska vara lite försiktig. Så att i tättbebyggda områden, i innerstan, där vi ändå har ganska mycket råttor nu över hela Sverige faktiskt, så kanske man inte ska gräva ner bokashin direkt. För att undvika risken för råttor.
Just det. Och om inte annat så får man råttor med jättestark tarmflora.
Precis. Hållbara råttor.
Exakt.
Och man kommer att överleva allt.
Jättebra matsmältning.
Men då har man faktiskt, så finns det ett litet knep som jag praktiserar på landet. Och som man även kan göra om man vill använda det här materialet i stan. Man har en liten jordfabrik. Till exempel på balkongen. Eller som jag har en tunna bredvid min kompost på landet. Och där, då är det helt enkelt så att man lägger jord i botten. Sen öser man ner bokashi-materialet när det är färdigt, när det egentligen ska grävas ner i jorden. Mm. Ner med det i byttan. På med lite till jord. Sätt på ett lock för att hålla råttor borta. Mm. Så blir det, då fabricerar man jord i sin slutna behållare. Mm. För det, alltså, det här blir någon slags mellanting mellan kökskompost och trädgårdskompost. Mm. Men man får som sagt vara lite försiktig med råttrisken. Jag har en tunna på landet, den har jag inte ens lock på, men jag gör så för att undvika hundstunden. Gud vad jag pratar!
Det är fantastiskt, det är så bra information här. Jag älskar nya rön. Det finns ju en till form av kompost, som det finns säkert flera olika former av kompost, men en till stor form av kompost som vi inte har nämnt överhuvudtaget.
Mm.
Latrinkomposten.
Mm.
Som jag har nybliven erfarenhet av.
Berätta.
Jag har ju skaffat det lilla torpet. Jag hittade ju en gammal kompost på torpet. Som jag var så här, gud vilken mullig fin jord det var här.
Mm.
Och som jag nu av olika anledningar har förstått är en till åren kommen latrinkompost. Mm.
Bajs.
Det är bajs helt enkelt. Människobajs.
Avföring.
Exakt. Vilket ju är mer problematiskt och eftersom att människor äter inte som hästar till exempel bara gräs och grejer. Så är det ju lite mer knepigt.
Och någon bakterie där inte är så lyckad.
Men
gammal sån latin.
Den är supergammal så att det ser liksom till 100% ut som jord. Med ett tillägg. Våtservetter. Och efter att jag har tömt nu den här främmande människans latrinkompost så har jag känner jag ett sånt djupt och så här, passionerat hat mot våtservetter.
För de ligger kvar?
De är kvar. De är
helt
oförändrade. Alltså de är som att de är faktiskt bara som ett oförstörbart tyg. Som en evighetsmaskin. Där allting annat, alltså även jag hittat liksom något litet, alltså en rest av ett kycklingskelett. Typ någon har ätit en grillad kyckling och kastat ner i latrinkomposten. Och till och med det är liksom helt uppfrätt och upplöst.
Ja, men inte våtservett.
Så min önskan i världen är att ingen någonsin igen ska kasta en våtservett i sin latrin. Eller såklart spola ner dem i toaletten. För allt det här ska ju till samma ställe. Liksom.
Okej, sluta med våtservetter.
Tack, det var igen. Mitt meddelande.
Tack. Dags att stänga dasslocket är det nu. Vi tackar för oss. Grönsakslandet kommer att komma tillbaka med hjälp av Estrid Bengtsdotter som är producent. Vi ses snart igen va?
Det gör vi.
Hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.